Podplay.
Ett ljud för mig, 1, 2, 3.
Bara bam bam. Så här låter jag, tänd ett ljus. Har du sett det klippet förresten med Miriam Bryant när hon är med i Så mycket bättre är det väl, va? Och tillsammans med, och så är Niklas Strömstedt där. Och så är det Niklas Strömstedt dag och de ska sjunga låtar och grejer så här. Och så är det någon som säger, men liksom, hur kom det till den här med liksom tänd ett ljus liksom? Och så börjar han berätta om den. Och då ser man hur Miriam Bryant bara blir så här. Hon är ju som hon är, som bara, men hon bara, vänta nu. Har du skrivit den? Och hon bara, ja. Men så bara, ser man hur hon går sönder, bara, du fattar inte hur många julavslutningar som jag har sjungit till. Och han bara, ja, jo, nej, men det, hon bara, nej, men alltså.
För henne
blir det så stort, ja, liksom.
Titti som var hos oss hade ju intervju med Strömstedt i PF och pratade just om den här låten. Ja, men du, nu kör vi. Vilket år vi har haft, Charlie?
Ja, nu får vi lägga ihop böckerna här. Nu är glöggen uppdrucken och knäcken är färdig, knäckt i lurarna.
Och
nu...
färdig knäck. Just det, och vi ska kanske säga hej och välkomna också till Ekonomi på riktigt, nyårsspecial.
Nyårsspecial är det. Nu är det ju så här, vi spelar in detta i förväg. Så om någon är orolig och säger så här, sitter de här nu på annan dagen och försakar sin familj och grejer? Så här, nej, det gör
vi
inte.
Men vi sitter 2 dagar innan julafton, ja, så att vi precis. Är ganska nära på det.
Vi är nära på det.
Ja, det får man säga.
Men du, nu ska vi ju unna oss ett nyårsspecial.
Ja.
Så att det här är ju nu, och vilket år vi har haft.
Ja.
Alltså, världen kan man väl säga, har ju haft ett ganska skakigt år.
Ja, om vi börjar där. Jävla år.
Krig har fortsatt och inflationen har gjort att räntan har gjort att många har haft det tufft och det har varit, ja, men det har varit, jag har inte tagit mig igenom årskrönikan liksom ännu från nyheterna, men jag tror inte att det är så många, jag kommer inte bli någon lycklig direkt av den.
Nej, så är det.
Men hur har ditt år varit, om vi bortser från liksom 2023 för världen, ja, för det har ju alla lyssnare har ju varit med, det behöver vi inte prata om, men hur skulle du sammanfatta ditt?
Ja, men det har varit ett fantastiskt år,
ja.
För att Malin, vi sålde ju vårt bolag för ett par år sedan, det ena bolaget som sysslar med bokföring och redovisning och den grejen, och Malin då skulle ändå vara kvar i ett par år och
som är brukligt liksom.
Ja, men då hände det liksom, det vi har pratat om väldigt väldigt länge, som har tagit extremt mycket tid i vårt liv med det. Hon har jobbat extremt hårt och sådär, och sen i augusti så klev hon av den grejen och driver nu en egen liten minibyrå bara. Så att det gjorde det, kan man tycka så här, är det så stor grej? Ja, men hon har ändå kört väldigt hårt med det här bolaget i 20 år, så att det var häftigt och hon mår väldigt bra i det. Och jag själv har också blivit inspirerad av att så här, förändra mitt liv en del. Börja levt, inte sundare som att jag har börjat gått mer. Eller så här, men liksom börja hållit igen på onödig mat och dragit ner några pannor.
Du har
och...
väl, ja, några pannor, du har väl rasat i vikt det här året? Det hör man ju inte i podden. Men...
Nej, men precis. Nej, men sen augusti i alla fall. Ja, men det hände något då, att jag vill också så här, det kändes som att det var ett datum jag hade pratat så mycket om. Ja, men tänk sista augusti, då vill jag också göra någonting. Jag vill också liksom bidra till att saker och ting, att man börjar få ordning på grejer. Inte gå och mörka för sig själv att för fan, jag borde göra det här.
Men
då kände jag så här, men vad ska jag göra? Ja, men jag under för lång tid, sakta men säkert, gått upp lite för mycket. Och kände att nu vänder vi på den här spiralen.
Kan man sätta lite nytändning för Team Andersson? 2023?
Ja, men det kan man absolut säga. Och sen sonen nu går ut, han lämnar in sin uppsats häromdagen. Sista uppsatsen på universitetet.
Så. Det är ju som helt sjukt. Det känns som att han började för 3 veckor sedan. Ja. Liksom att han skulle vara klar nu.
Ja, och nu har han pluggat i 4,5 år. Det är helt sjukt. Och också har fått jobb nu. Så han börjar jobba i mitten på januari.
Grattis.
Så det är också så här, och det är också så här, vilken resa man har gjort. För nu känner jag mig så här... Det var den, nu är han klar.
Nu är en fågel som inte bara knuffat ur boet, han har börjat flyga också.
Ja, nu har han liksom gjort hela vägen från att han fick se världen första gången till att han nu liksom, det känns, jag måste säga, det är många saker som är. Men hur var det för dig då?
Ja, men ett spännande år. För några veckor sedan så gick vi ut officiellt med att vi lägger ner balansekonomi. Som jag ju hittade på och startade för typ 20 år sedan. Ja. Så det är lite liknande resa som du pratar om bokföringsbyrån. Liksom.
Ja, precis.
Därför att det helt enkelt, vi har gjort ett jätte, liksom, jobb med digitalisering och grejer. Men vi märker att våra kunder vill träffas. De vill gå fysiska kurser, de vill sitta och prata med varandra. Och det förstår och respekterar jag jättemycket. Men jag har ingen lust att stå där på kvällarna och hålla dem. Och vi har inte lyckats liksom få ihop det där. Och då konstaterar vi med stor frihet faktiskt att det är vi som har hittat på det här. Vi kan ju sluta hitta på det vilken dag vi vill. Vi har ju liksom ingen skyldighet gentemot någon annan.
Nej.
Är det inte en del av vårt rikare liv att göra detta på kvällar och helger och stå och hålla kurs, då ska vi heller inte göra det. Så det har vi gått ut och gjort. Så den 15 mars kommer vi ha en gravöl för liksom nostalgiska ögonblick för alla våra deltagare och gamla medarbetare och grejer. Så det känns, jag har fått frågan ganska mycket på sistone hur det känns. Och grejen är så här, det känns allt möjligt.
Mm.
Det känns befriande och spännande och lite som nu börjar någonting nytt. Men det är också så här en del av ens identitet. Jag är ändå i 20 år om någon har frågat vad jag är för snubbe, så har jag kunnat liksom säga det där. Och det har ändå sagt någonting om att jag är entreprenör, jag jobbar med folkbildning, jag jobbar med liksom balansekonomi, du kanske känner till lyxfäll. Liksom så kommer det någon litet spår där som är så här, ja, men då har man ringat in mig på... till bordsramen där på 30 sekunder.
Just det.
Och nu är det liksom lite klurigare. Jag kom hem, vi fattade beslutet, jag hade ett styrelsemöte, fattade beslutet, allt kändes jättebra. Och sen så kom jag hem och Primus och jag hade en egen kväll. Och vi har ju den där listan 101 filmer att se innan man flyttar hemifrån. Så då skulle vi se Saving Private Ryan, Primus och jag själva. För Andrea var borta på någonting annat. Och så märkte jag bara hur det bara kom. Jag bara så här, ja men, blöt i ögonen och liksom började gråta och grejer. Det var någonting som ändå släppte,
ja,
som var
såhär,
fan,
ja.
det är ändå en, inte som att någon tvekan om att det var rätt, men det var ändå liksom en liten period som, ett kapitel som skiftar och att det förlöste någonting som var, ja men så svaret är, hur känns det? Det känns allt möjligt, bland annat känns det bra. Liksom.
Och jag hade, för ofta när jag träffar nya klienter i mitt ordinarie liv i promotor då, så är jag så in, så här, jag är van att dra samma harang. Ja men allting kommer av att vi har en bok för en redovisningsbyrå och dröter om en ekonomi. Och sen nu så hade jag ett nytt kundmöte för bara någon vecka sedan. Och då så var den plötsligt historien helt oviktig.
Ja.
Men jag hade ju lust att berätta den för att på något sätt sälja in att det gjorde. Men det är ju helt, ja. nu finns ju inte den, så det är inte så mycket ord om.
Nej.
Och det var ganska skönt. Det var konstigt för att jag var så van och ville sälja in. För det var så bra sätt att bevisa att man har drivit bolag och att man har koll på företagsekonomi och så här. Men jag kan inte referera till någonting som inte finns. Så jag skippade bara den delen. Och det gick ju lika bra ändå.
Ja,
och
då
det var ganska skönt att slippa hålla på med om det där.
Ja.
Så det, men det blir en tydlig förändring. Som, så här, det skakar om lite i skallen.
Så nu kan jag säga då för våra lyssnare att nu har jag ju tagit ett uppdrag som är faktiskt ett jobb. Jag har precis fått så här passerblipp. Jag har en egen kod till kopiatorn. Jag liksom blir bjuden på julfest. Och liksom jag har en chef som förvisso börjar först 8 januari. Så att, men som känns så här, ja, men kul och spännande och lite så där. Det är ganska många som är så här, men är du ens anställningsbar efter 20 år som entreprenör? Och det återstår väl att se. Det blir väl en cliffhanger.
Ja, det får vi se.
Men det som är roligt, därför anledningen till att ta upp det här, det är ju att det bolaget är ju ett bolag som om man följt där podden så känner man till det väl. Det är nämligen så att Ludvig som vi hade som gäst under året, som har grundat Saveland, och jag tog en öl i somras och vi började liksom bolla på den här idén. Så att nu jobbar jag åt Saveland, och Saveland kommer under det kommande halvåret dessutom vara sponsor i podden.
Så det är helt fantastiskt, och det avsnittet, jag tänkte ju så här inför att vi skulle liksom bara summera några av de starkaste momenten vi har haft. Och för mig så var just Ludvig, podden med Ludvig var extremt, extremt stark tycker jag, på många, många sätt. Helt fascinerande och fantastisk. Han, ja, så att det där kommer du trivas hos, det är jag rätt övertygad om. Ja, det kommer bli toppen.
Det är faktiskt väldigt kul.
Sen så var det då i Spanien några veckor senare, jag var tillbaka och jobbade här emellan, men så fick jag väldigt ont i ryggen. Och då så hyrde vi så här Airbnb för en rätt billig peng, och då tänkte man att nej, men det är inte sängen som vi har hemma, så det är väl dålig säng, jag går till kiropraktorn. Gå till en kiropraktor som inte pratar engelska, försöker kommunicera att jag har ont någonstans, och så börjar hon känna i magen och men det här är konstigt, gå till en läkare. Kommer till en läkare och han säger samma sak, att det är märkligt, åk till akuten. Vad var akuten i Spanien? Vad heter ens sjukhus? Kommer till sjukhuset och de tar mig väl, ja, men ändå så här hyfsat på allvar, kommer in ganska snabbt, träffa en läkare, Och sen så gör de ett ultraljud. Och säger att det här är lugnt, ingenting. Okej, ja, men det här får lite paraflex för ryggsmärtan ungefär. Ja, men vad skönt då. Då fortsätter jag ha gött i Spanien. Kommer hem på måndagen och så ska vi flyga iväg på onsdagen igen. Då går jag till min kiropraktor hemma och bara, men du får fixa till där. Hon löser inte riktigt i Spanien. Kiropraktorn här hemma i Rika kör igenom. Hon bara, men det här är märkligt. Jag bara, jo, men jag hörde det här förra veckan. Det är ingenting. Mm. Och hon tjatar den. Hon bara, men jag tycker verkligen att jag ska gå till läkaren här hemma och kolla. Kommer till en läkare, får tid väldigt fort. Och då har jag blodtryck 180 genom 130. Och han säger, ja, men det här är out of the box, eller utanför boxen, säger han på svenska.
Jag är jättedålig. 180-130, ja, det är dåligt, eller?
Ja, just, du ligger säkert 120 genom 80.
Aha, okej.
Okay. Det är väldigt högt.
Okay.
Mm. Väldigt högt. Och då så skickar han bara, ja, men ta en ambulans till akuten. Jag bara, jag var och jobbade förmiddagen, jag gick hit, jag tar en taxi. Mm. Ambulans behöver någon annan ta. Jag bara, nej, alltså ambulans. Jag bara, nej, jag tar en taxi, tack. Kommer in till Sankt Görans sjukhus och väl där går det ganska fort. Får göra röntgen och sen så ligger jag uppdaterad 1177 själv som man är dum och gör. Och då såg jag bara, ja, med misstänkt diagnos skelettcancer. Mm. Och sen en halvtimme senare så kommer läkaren in och säger, ja, jag har dåliga besked. Jag bara, jo, jag vet, men vad innebär det här? Vad gör vi?
Oj, oj.
Och vad hände?
Världen bara snurrar runt, tänker jag.
Ja, men det var ganska... inte jättemörkt, alltså, det var märkligt så här efterhand hur man agerade. Ganska snabbt efter jag fått beskedet, så efter en kvart eller så mejlade jag våran advokat, för Savenes advokat, vi är ju noterade då, och bara, jag har fått den här diagnosen, den är väl preliminär, men är det någonting jag behöver tänka på när det gäller kommunikationen? Och hon, Maria, har ju efteråt berättat att det var ett av de märkligaste mejl hon fått, men det var det i alla fall inte. Så då så, det här var då måndagen, jag skulle flyga iväg till Italien med min fästmö här efter. Och så när vi kommer och hon ska komma hem till mig på sjukhuset, de två vänner med sig i bilen. Jag bara, fan, jag vill inte berätta det framför dem. Så då får jag hålla minen medan där och prata i bilen, skämta och skratta. Och, ja, det var rätt jobbigt. Sen så kommer vi hem på kvällen och så kommer jag ihåg att jag bara, det blir inget Italien. Och sen så bröt jag ihop. Mm. Och det var en väldigt jobbig kväll, för då var det skelettcancer och den prognosen är inte jätterolig att ha.
Nej, det är inte så många procent som klarar det.
Nej, den 50-50 någonstans där, ja. Lite beroende på hur den sitter.
Jag har faktiskt en kompis som har gått igenom det och klarat, fått fantastiskt.
Ja, då ska inte jag sitta där.
Ja, nej, men som nu är frisk sedan något år tillbaka, som hade den diagnosen, så de är oerhört skickliga idag. Mm. Vad gjorde att de kom på att inte vara där?
Ja, då, när jag satt i bilen så ringde läkaren. Bara, har du åkt hem? För vi vill kolla lite fler prover och även köra ultraljud på testicken. Vad har det här med någonting att göra? Ja, men då sa han, nej, men det skulle kunna vara det och det är bra om det är det. Så jag åker tillbaka till sjukhuset dagen efter och då ligger jag inkallad till någon, en läkare. Byxorna neddragna. En kvinnlig läkare som har en läkarstudent med sig, såklart.
Och
så, ja, och så kör hon bara, vi ska köra ultraljud här och vi vill hitta någonting. Jag bara, ja, du kommer hitta testikeln förhoppningsvis i alla fall, men vad mer? Mm. Hon bara, nej, men att det ska vara testikelcancer. Och det här var innan jag visste någonting vad cancer innebar. Jag bara, jaha, varför det? Hon bara, med mycket bättre prognos. Mm. Och så gick det några sekunder, hon bara, ja, men det här är bra, vi hittade någonting. Jaha. Och sen så efter det så blev jag skickad till någon avdelning. Och då började hela sjukhusapparaten ändå ta fart. Och det måste jag säga, den var väldigt effektiv. Det här var tisdagen, jag tror att jag opererades på torsdagen första gången.
Så att, ja, det är fantastiskt.
Och då tog man bort ena testicken då. Och sen så var det in på börja cellgifter och hela det spåret.
Har du någon som du särskilt då, som också förutom då, som du sticker ut?
Förutom Ludvig? Ja,
vi fick
lite läxa här att vi skulle tänka på det inför
idag. Jag kan ta en snabbt då, Arantxa.
Ja. Ja,
Arantxa, hon var ju fantastisk.
Så att du stod så här i stoffan. Ja. Det var ju, vilken energiknippe.
Ja, alltså ja. Arantxa. Vi kan lyssna lite grann på hur det lät då.
För du var ju ändå så att, hur är det med Idol? Det är inte som att de säger, men då får du en lön här på 40 000 i månaden och trilla på. Utan det är ju bara, vad är egentligen dealen? Liksom så här?
Här finns det unga människor som vi vill ska leva ut sin dröm. Och de är villiga att göra vad som helst, nästan, för att göra det. Mm. Men om man kommer längre i tävlingen, då får man någon form av arvode. För att kunna kanske täcka halva hyran eller något sånt. Mm. Men annars så är det ju inte som att man får betalt. Mm. Hade jag fått betalt så hade jag ju mest troligen kanske inte avvecklat hela mitt liv i Malmö på ett sånt drastiskt sätt liksom, med plugget och med lägenheten och mina jobb och allt. Men det var jag ju bara tvungen att göra, för att alltså, jag kan inte leva uppe bland molnen. Jag är inte, ja, i alla fall. Och sen så flyttade jag hem igen, mådde lite dåligt. Julia Blomberg, programchef på P3, ringer mig när jag är faktiskt ute och rastar familjehunden Coffee, rest in power. Och då så ringer Julia mig och så frågar hon ifall jag är intresserad av att testa radio. Jag fattar inte riktigt vad det innebar.
Och hur kommer det sig? Alltså, hade hon sett dig på Idol där? Ja. Alltså, kort och gott.
Kort och gott så hade hon ju sett mig där. Och jag trodde ju inte alls att så här, det skulle ge någon ring på vattnet överhuvudtaget. Sen så ringer hon och frågar det. Och jag tänker så här, okej. Okay. För jag har ett motto i livet. Och det är att jag säger ja till allt förutom två saker. Och det är droger och analsex. Men annars är jag öppen for life.
Tillbaka
liksom
på hålen här.
Det är ja, men hålen. Ja. Men hålen, det är liksom en metafor den för livet. Ja.
Kan det ha påverkat det? Jobbet du gjorde? Att
släpp,
du
den, liksom, släpp den frågan nu. Kan, nu sätter jag ner foten. Nu ja, lämnar vi hålen.
Det var ju du som,
sätter jag en fot i hålet här och säger att nu går vi vidare.
Ja, absolut. Vi går
vidare. Vänder vi blad så sjunger
det. Det är som ringmuskeln som Mikael Dahlén ofta pratar om.
Ja. Men i alla fall, så jag säger ja till det mesta liksom. Ja. Förutom, ja, skitsamma. Och sen så tänkte jag, men varför inte? Det är väl inget som hindrar mig från att ta tåget upp till Stockholm och testa radio, göra ett radiotest som hon kallade för. Mm. Och då skulle jag ha liksom en egen iakttagelse / snackis. Och sen så skulle jag också testa att prata med en telefonare, alltså någon som ringde in till programmet. Så gjorde jag det. Och jag visste inte ifall jag hade presterat bra eller dåligt. Alltså ingen aning, hade aldrig liksom ens tänkt på radio på det här sättet. Och sen några veckor senare så ringer hon upp mig igen och frågar ifall jag vill vara programledare för morgonpasset i P3. Ursäkta? Va? Tänkte jag då. Ja.
Ja, du förstår ju.
Ja, det hon är liksom så rolig. Hon är så rolig.
Ja. Men sen så tyckte jag en höjdpunkt var ju faktiskt att du och jag gjorde en liten studieresa med den här podden. Det har vi inte gjort tidigare. Jo, vi har åkt några mil och gjort någon livepodd någon gång. Men vår resa till Toscana var ju, utifrån rent egoistiska perspektiv, var det ju fantastiskt.
Ja, det var helt, helt otroligt alltså. Den där vill jag verkligen. Och jag såg bara här om veckan så gick de ut och berättade nu att de kommer bygga ut hotellet. Så att de kommer ut med ytterligare 4-5 rum.
Aha. Hur då? Vet du vad de har köpt upp för
Nej, de kommer bygga på det befintliga huset. Som en rundel på ena sidan. Det kan du titta på deras Instagram. Jag kommer inte ens ihåg hur man uttalar det. Men det där kan man lyssna på här.
Alltså, vad kostade det och hur fick du tag på det?
Alltså, det första var ju då att höra om ägarna ens var intresserade av att sälja. Och det var så att det var ett äldre par utan barn. De var i 85-årsåldern, eller är i 85-årsåldern. Och de hade ärvt detta för 20 år sedan ungefär. Och bodde här delvis, men de ville flytta tillbaka till den stad de kommer från, som var i Città di Castello, som ligger i Umbrien, det är en timme härifrån ungefär. Men det är inte jättelätt att sälja ett nästan 1000 kvadratmeter stort hus i en liten by. Mm. Så att vi fick kontakt med dem och de var intresserade att sälja och vi var intresserade att köpa. Så att det vi gjorde var att vi lät vår arkitekt göra en värdering. Det finns i Italien ett system som man skulle, lite som man skulle säga taxeringsvärde i Sverige, fast mer liksom marknadsmässigt. Där man då, det finns liksom officiella siffror för alla kommuner och alla byar och sånt, där de senaste, säg 50 försäljningen räknas ut ett kvadratmeterpris. Mm. Och då räknade de ut ett kvadratmeterpris för detta. Och vi sa, här är den värdering som de har gjort. Tycker ni den är okej, så kan vi köpa det för det.
Mm. Mm. Och vill du berätta vad du betalade för det?
Vi betalade knappt 4 miljoner kronor.
4 miljoner kronor? Ja. Mm. Och är det ett fynd eller är det ungefär det kostar? För när man åker runt och ser de här 1000 kvadratmeters palatsen så tänker man, svårt att veta om det är 100
miljoner. Om man säger så här,
det
är väl ett fynd på det sättet hur det ser ut nu. Mm. Men det var väl inget fynd med tanke på att det är en by som inte har något jättestort turistvärde eller sådär. Mm. Och sen har vi investerat väldigt mycket mer i renoveringskostnaderna.
Ja, men det kan man ju konstatera.
Så att jag menar, det billigaste var att köpa huset, om vi säger så. Ja, man får vara krass. Så att, och det beror ju väldigt mycket på de här priserna. Man kan ju se om man tittar på mäklare, astronomiska summor för vingårdar och för slott och sånt här. De kan kosta 10-20 miljoner euro utan problem. Men det är då så fort de ska ha de här liksom, de ska ticka alla boxar för utlänningarna, de ska då vara ett stort fint slott, de ska kunna ha lite vinproduktion och allt sånt där. Har de det, då har du ju hela världen som dina köpare, och då pratar vi om rika amerikaner och kineser och Saudiarabien, och då är det ett helt annat vis, då är priserna absurda istället. Så att här är vi väl på något sätt, vi är inte intressanta för en rik amerikan att köpa ett hus i en by, utan de vill ha en vingård.
Men hur upplevde lokalbefolkningen då, med tanke på att det är så få? Vi hade ju äran då, och vi hängde ju, vi satt ju på din, vi säger lanthandel, eller hur du kallar det för lanthandel. Vad är det du sa? Aperitiv?
Aperitiv och bara
aperitiv
och vi kallar den kantinettan.
Ja,
det betyder den lilla vinkällan.
Precis, vi satt ju i kantinettan igår, och det var så trevligt när alla kom förbi, och du märker att alla känner alla här.
Och nu är idag två i vin. Buongiorno med alla.
Fantastiskt, men då undrar jag, hur mottogs det då att någon kommer och blåser ut ett helt hus?
Men jag tror
och grejer
att...
och ser man, blir det fram, känner man så här, åh vad kul att någon vill satsa här, eller nu kommer någon svensk här.
Jag tror att kantinettarna har varit en väldigt stor fördel där. Att det är så att liksom, vi började ju med att egentligen då rädda en lanthandel för byn, och sen har jag är ju där varje dag också, även att vi har Claudia som jobbar där då, så här, jag har ju mitt kontor där också, jag hjälper till mycket i butiken, så att jag har ju den liksom dagliga kontakten med alla som bor i byn, det är dit de kommer och köper sitt bröd och jag gör kaffe till dem varje morgon och, om du förstår vad jag menar, så att det är inte så att det är inte en rik utlänning som kommer utifrån Köpenhamn och är liksom en ö mitt i det. Så vi har ju liksom kopplingen till byn, och jag tror den fyller en viktig funktion där.
Ja, otroligt. Vilken dröm.
Men du och jag har ju hängt i väldigt många år. Men det är roligt att en insikt som vi fick är att vi också klarar att resa ihop. Det var ju liksom så att man, för vi delade ju sviten då. Det kan ju man ju känna så här, med respektive och liksom olika vanor, högt och lågt och grejer så här. Men så det var ju lite halvnytt för oss i alla fall.
Ja, och sen har ju du och jag rest ihop med jobb.
Ja.
Och sen har vi ju umgåtts med respektive tillsammans. Mm. Men aldrig på det sättet att man till och med delar rum, eller vad man ska säga.
Mm.
Och det där var ju... du vet ju hur jag är. Du har ju kunnat skoja om att jag är lite så här.
Ja.
Men just det att man går på varandra och man vill ha sitt space. Och så. Men vi hade ju skittrevligt. Alltså det var fantastiskt roligt. Mm. Det är ju en av våra höjdpunkter på hela året.
Ja, nice. Ja, jag håller med. Du, i podden så ska jag säga en höjdpunkt som jag tycker vi ska lyssna in på var ju Frida Kummerfelt som var här och pratade om kroppspositivismen.
Ja.
Det tyckte jag var jävligt intressant. Mm. Hon hade mycket bra att säga och vi gick igång lite också.
Ja, gjorde vi.
Så här låter till exempel.
Ibland så får vi som är kroppspositiva influencers följande liksom kastat på oss, och det är: ni uppmuntrar till fetma.
Mm.
Och då, alltså för mig är det så himla barnsligt. Jag vet liksom knappt ens hur jag ska kommentera det. För att bara för att jag är tjock och syns på bild, så kan inte jag uppmuntra till någonting. Jag bara existerar. Och sen hur någon annan tolkar det, om någon annan blir inspirerad och tänker så, fan vad nice, det verkar vara tjock, jag vill också bli det. Ja. Nu tror inte jag att det är så. Utan jag vill bara få finnas. Och jag vill få lov att njuta av mitt liv och verka på samma sätt som andra verkar. Och det är svårt att vara nöjd med sig själv när vi lever i ett samhälle som så kontinuerligt berättar att man är fel. Det krävs alltså alla människor som inte har en normkropp, vad det nu är, men inom situationstecken normkropp, man är liksom en superhjälte som klarar av att ta sig igenom livet. Därför att varenda dag ser jag på löpsedlar, reklamer, träningsinfluencers, det är en konstant ström av tips för hur man ska förändra sin kropp. Och att mycket kopplas till negativa epitet som att man är lat, man är oduglig, man är äcklig, man är ointelligent. Och det gör ju att många människor som har fått höra det ett helt liv, de tror ju på det. De tror ju att de är lata. Men det är de ju inte, för att de går upp tidigt och de går till jobbet och de är jätteduktiga på jobbet och de är toppenbra föräldrar och de orkar skicka blommor till svärmor på namnsdag och de håller koll på julklapparna och de är inte alls lata. Men det finns ett inre krig i just det här området. Och jag tycker det är jättefint hur du uppmärksammade det här för din fru. Mm. Men magin sker ju när hon kan göra det till sig själv. Mm. Det är ju på något sätt det, va? Mm. Och det kan man inte alltid göra. Det är klart, ingen är på topp alltid. Och det är ju jätteviktigt för mig i mina kanaler att säga till mina följare att det jag pratar om, det handlar inte om att man ska leva ett liv som är superduper lyckligt varje dag, livet ut. För att så funkar inte livet. Alltså livet är jättejobbigt. Livet är förfärligt. Ibland är det traumatiskt och skräckfyllt. Och ibland är livet alldeles, alldeles underbart. Men om man kan höja sin grundnivå, då står man ut med motgångar enklare.
Mm. Ja, det var det.
Ja, skön. Otroligt skön. Henne ska man följa på Instagram. Ja. Så enkelt där. Sen tycker jag att vi hade, alltså verkligen så här, man brukar säga högt och lågt, och då skulle man kunna tänka att UFO Sverige förening.
Kan det bli högre?
Ja, eller upp också kanske folk tycker lägre. Hur långt har de sjunkit om vi pratar UFO? Så vi var skeptiska men väldigt intresserade. Och sen så kommer liksom världens journalist, alltså en av de Sveriges tyngsta journalister, och varit länge på Expressen, som kommer hit och sen berättar om hela UFO-grejen.
Men nu, ska vi vara helt ärliga så här efterhand, så var det ju faktiskt till och med så. Så här går det ju till, att Emilia som ansvarar för våra gästbokningar, hon skickar förslag till oss och säger, vad tror ni om den här, vad tror ni om den här? Och UFO Sweden sa ju jag nej till.
Mm.
Och du var så här, jo, men jag är inte det kul. Jag tror att det kan bli bra. Jag var så här, men Mattias, jag tror ju inte. Jag kan inte sitta där och liksom, antingen får jag ju köra ner våran gäst då och liksom dissa honom, eller så får jag sitta där och låtsas som något annat. Men du var så här, men ge en chans. Och så här, men okej, jag ska inte vara sån. Jag kanske inte behöver ta jättemycket plats då. Och så kom han och var allt annat än mina fördomar om att vi skulle sitta här och tro att liksom allting styrdes av något konstigt Illuminati.
Ja,
liksom,
nej, men det blev faktiskt, jag kan erkänna att det blev bättre än som jag trodde. Men jag visste också att den här filmen var aktuell.
Ja.
Så att det fanns ju någon slags dubbelgrej här. Och vi hade ju också de här killarna från Norrköping, de som har gjort filmen.
Ja, och nu har jag en UFO Sweden-mugg hemma som är faktiskt min frus nya favoritkopp.
Liksom. Men vi kan väl lyssna lite.
Ja, jag åker ju till England och andra länder varje år, minus coronaåren då. Jag har gjort det i 30 år. För att rädda arkiv, böcker, dokument som annars hade hamnat på soptippen kanske.
Mm.
Och hämtade 2,2 ton nu då i augusti senast. Det var en hyfsad mellanhämtning kan man säga.
2,2 ton?
Ja.
Med dokument?
Med rapporter och intervjumaterial.
Ja, precis. Ja. Allt detta. Va?
Mm. Fascinerande alltså.
Och detta hamnar ju då på vårt arkiv som heter Archives for the Unexplained, som är världens största arkiv om det okända, som ligger i Norrköping. Och det är idag 700 kvadratmeter och 4 hyllkilometer då med material. Och vi jobbar gentemot hela
världen.
Ser du
också den här Indiana Jones-scenen?
Ja, men det gör
stora hallen med alla de här kartongerna som innehåller heliga graalen.
Ja, ja, visst. Ja.
Det är vi. Det är lite bättre organiserade då.
Tappar inte bort i registret. Ja, men fascinerande. Hur många är ni idag i Sverige som aktivt arbetar med att åka runt och försöka lista ut de här sakerna?
Det finns två saker då. UFO Sverige är ju en medlemsorganisation. Mm. Vi åker runt och intervjuar folk och försöker hitta förklaringar.
Mm.
Och vi är då kanske 800 medlemmar och lite över 1200 prenumeranter på UFO Aktuellt, som är vår tidning då. Arkivet däremot då, vi har inga medlemmar, vi är en stiftelse. Utan vi förvaltar och arbetar med att bevara detta och tillgängliggöra alla de här dokumenten för hela världen. Och tillsammantaget så är vi kanske då 100 personer som är engagerade på något vis i detta. Och kärnan då kanske är en 20-30 då, som jobbar väldigt hårt med de här frågorna.
Och då är det medlemspengar som finansierar?
UFO Sverige, ja.
Ja, precis. Men andra UFO-föreningar, de också med att betala för det här arkivet som ändå är ett världsarkiv så att säga.
Ja,
finns det UFO Chile som hjälper till?
Det finns ju sådana föreningar då, som du säger där. Va? Alltså AFU finansieras genom 55 personer som varje månad lägger pengar i arkivet. Det är det ena. Och så har vi en shop som vi säljer för ungefär 1-2000 dollar i månaden ifrån. Och det är överskottsmaterial som ju kommer in genom att jag räddar de här arkiven och böcker och sånt. Va?
Mm.
Och sen har vi också då en del anställda genom Arbetsförmedlingen. Vi får en del av deras lön betald. Va?
Mm.
Så det är egentligen de tre vägarna då som de flesta pengarna kommer in. Va? Vi betalar ju aldrig för att hämta ett arkiv.
Mm.
Utan det är en donation. Va? Mm. Men det kostar ju oss. Jag tar ju min bil och kör till England till exempel och åker runt då i 500 mil under 10 dagar och rädda de här arkiven. Och bilen har ju slitits. En bil havererade utanför Plymouth, den fick skrotas där. Det var en loss på 250 000 för min del då. Mm. Men det, så är det ju.
I ett år som har varit väldigt mycket fokus på hemskheterna som händer i världen, så var det väldigt intressant, tyckte jag, att ha Johan Petré här, som inte jag hade träffat tidigare.
Mm.
Event managern som tog all sin kompetens och väldigt snabbt styrde om verksamheten till att sätta igång hjälparbete.
Ja, men snacka om en person som brinner för det han gör. Och han har ju varit, han är så här, lite light, så kan man kan säga att han är nya, eller var nya, Micke Bindefeldt. Nu har han ju hållit på så länge, Johan, så att superetablerad inom festfixar och eventbranschen. Och har gjort det med bravur. Men hur han släpper allting i samband med Ukraina-kriget. Ja, man kan säga att han släppte allt för att dra igång en hjälporganisation och vara en del av den. Och la i princip ner allt annat. Mm. Det var väldigt fascinerande. Vi kan väl lyssna några rader på honom också.
Men 24 februari var jag på landet och det hände. Och vi följde ju det här slaviskt, vad som hände. Och jag tog mitt Stockholm med min flickvän. Och hade redan pratat om att jag var tvungen liksom åka ner och göra någonting. Men det var ingen bra idé att ta till vapen utan jag... Ja,
varför kände du så? Varför kände du så? Har du någon koppling?
För jag och Mattias satt också och tittade, men ingen av oss kände att vi måste åka ner.
Det sjuka är att jag hade redan tänkt åka ner 2015 till Syrien. Jag köpte faktiskt en militärlastbil då, som jag tänkte så här, att den här ska jag fylla med förnödenhet och åka till Syrien med. Sen så stoppades den idén upp då 2015 av lite olika skäl. Jag fick inte ihop det liksom. Men den här gången så sa jag, nej, nu kör jag liksom. Och då bokade jag en buss med pengar som jag egentligen inte hade. Och startade en insamling, en privat insamling. Eftersom jag är ju inte efter covid så det var inga pengar kvar liksom.
Men tog du upp svarta boken då? Alltså,
ringde du från garderobslistan?
Alltså jag tänker så här, hur gör man då om man bokar en buss? Och
nej, men det,
ska med då, så.
Jag gick ut rätt hårt på mina sociala medier och berättade att jag tänkte göra det här. Sen så var det redan första dagen hade jag fått in halvdelen av bussen, vad den kostade dagen efter då. Så att på tisdagen så satt jag på natten och smsade en bekant och sa att jag vill boka en buss. Så vad kostar det? Ja, men det kostar 75 000. Okej, bra. Då bokar vi den. På torsdag 9:00, Karlaplan, då ses vi där. Och han var så här, okej. Så att när jag bokade den bussen, då hade jag inte de här pengarna faktiskt. Sen så, pengarna fanns på torsdagen och då körde vi. Och det var första bussturen och busschauffören var så här, var ska vi liksom? Nej, men på polska gränsen mot Ukraina. Och sen så sa jag att det här löser sig liksom, vi åker nu. De var så här, okej. Och sen hamnade vi vid gränsen och då hade jag via telefon hittat kontakter som hittade människor som behövde komma därifrån. Så att min första busstur från gränsen var 32 gäster. Jag säger gäster istället eftersom det är faktiskt gäster. Det är inte flyktingar. Det här är gäster som vill komma hem igen. Så att vi hade 32 gäster på första bussen. Och jag gjorde avlastning och pålastning av förnödenheter på en och en halv timme.
Ja, tack Johan, verkligen. Sen har vi våran återkommande, alltså professorn.
Ja.
Alltså professorn, han är ju one of a kind, det måste man
säga. Och som kom hit och outade att han var liksom inte en ny professor, för att han är precis samma professor som alltid varit, men som nu får starta ett center inom lyckoforskning. Liksom. Mm.
Hörrni, nu tar stänga på er.
Mm.
Jag var på väg att skriva en bok och så kom pandemin. Och ironiskt nog så gjorde kraschen under pandemin att jag inte skrev boken om krascher.
Ja.
Crash and Burn var arbetsnamnet och skulle handla om hur krascher kan vara befriande. Hur så många av oss kan brottas med att vara duktiga, att oroa oss över att allt plötsligt skulle kunna skita sig och att det kan finnas något befriande i när det bara gör det.
Mm.
Och allt ifrån observationer som när jag pratat med folk om det här kommer det rätt fantastiska förtroenden och vikter av alla möjliga slag. En mera ofarlig sån är en kompis som berättar att jag skulle ner för Svarta backen i vintras Och så när jag var mitt i backen så bara slant det till och så helt plötsligt var skidorna i skyn över mig och huvudet ner. Och det var som tiden stod stilla i några sekunder. Och jag slogs av den euforiska känslan. Jag upplevde hängande där i luften när det värsta var på väg att hända, som jag nu inte längre behövde oroa mig för. Nu händer det. Och det var så härligt. Jättekonstigt exempel. Men till tanken som många har haft när man står i kön i mataffären och känner det här tvingliga för de flesta behovet att bara släppa korgen och skrika nej, dra åt helvete allihop.
Falling down.
Eller så här lämmelinstinkten när man kör bilen och inte kan låta bli för någon bråkdel sekund och tänka undra vad som skulle hända om jag styrde in i motsatt kör. Det finns så många sådana grejer till att man kan raka av sig allt hår och göra en Britney och så vidare. Det där vill jag gräva i. Varför vi får de impulserna och vad som händer när det där hemska händer.
Vi har ju flera stående gäster som man måste nämna. Liksom Magnus, vän med nålen Magnus, som kommer med jämna mellanrum. Arturo dyker upp med jämna mellanrum. Vi har ju förstås Micke Dahlén, men sen har vi ju hårdrocksprofessorn också. Så nu börjar vi samla på oss lite professorer.
Ja, precis. Och vi är så
och
tacksamma.
Jan brukar komma, även om han är ingen professor, så känns han som en professor ibland.
Ja verkligen. Nej, men vi har såna otroligt trogna vänner som kommer och hjälper oss och reder ut inom vissa områden.
Och faktum är att från er lyssnare så är just de här återkommande gästerna är några av de avsnitten som vi får mest positiv feedback på. Att folk säger, jag lyssnar på varje avsnitt, jag gillar speciellt avsnitten med, och så nämner man någon av våra återkommande gäster. Så det tycker vi, det försöker vi ha, och det kommer vi försöka fortsätta ha även under 2024.
Jag tänkte säga, vad känner du in för 2024 då? För jag känner att det här är någonting som vi verkligen har tagit fasta på. Att man uppskattar, och igenkänningen tror jag också. Och att vi får så jävla bra input. De är ju experter på sina saker.
Ja.
Och det är väl också, ska vi vara också lite ego, så är det ju faktiskt de tillfällena som gör, alltså att när man lär sig så vansinnigt mycket, som är lyxen att få göra den här podden. Vi tycker visserligen om att surra med varandra och hela den grejen, men vi hade ju aldrig ägnat oss åt den här om man inte hade fått den påfyllningen vi själva får. Jag känner att jag blir en klokare människa för varenda avsnitt vi gör.
Ja. Nej, men jag håller med dig, och jag tycker att vi ska fortsätta i samma anda med våra återkommande gäster. Men jag gillar ju också att vi gör den här breda blandningen. Att det liksom kan komma Arturo och prata om liksom bostadsläget, och sen nästa vecka kan vi ha så här Missing People och prata om hur får man ihop ekonomin på en sån organisation, och liksom vad är det för arbete man gör, ett jobb som kanske borde redan lösas på statlig väg och så vidare. Och apropå att få prata med annorlunda personer om ekonomi, så var det roligt att ha en biskop här och prata om kyrkan och kyrkans ekonomi.
Att många är kvar i Svenska kyrkan därför att de känner ett stort förtroende för Svenska kyrkan. De vet om det stora sociala arbetet vi har för utsatta människor, vårt enorma barn- och ungdomsarbete. Att vi är den största kulturbäraren i Sverige med liksom tusentals körer. Bara här i Stockholms stift har Svenska kyrkan över 500 körer. De flesta vet att kyrkan finns där när det är en skjutning eller någon katastrof av något slag. Så att säga. Och det vill man stödja.
Så är det för mig. Jag är med i Svenska kyrkan. Jag betalar det med glädje. Och jag uttrycker mig inte som troende. Jag brukar säga när någon trycker upp mitt hörn att jag är aspiritist. Det vill säga, jag hoppas att Gud finns. Jag kommer inte bli alls besviken om jag dör och han står där. Det kommer inte bli någon snack. Jag hade ju satsat på ett annat rop. Men jag kan inte säga att jag öppnar den där boken och tänker så här, ja, det här är sant. Det här är jag klar med.
Men det ligger mycket i det du säger, att många kanske inte vet det. Och det är någonting vi pratar om. Vi tycker nog att vi berättar och informerar och sådär. Men många kanske inte har koll ändå. Men apropå det du sa förut här, så är det ju så att antalet människor som aktivt går in i kyrkan, de menar inte de som döps när de är små, de blir ju medlemmar, men de som senare i livet går med i kyrkan, det blir fler och fler faktiskt. 2022 var det nästan 11 000. 2021 var det 12 000.
Så och det är ett trendbrott, kan man säga.
Ett trendbrott. Så på 2 år är det 23 000 som har gått in i Svenska kyrkan aktivt. Och det, alltså 23 000, det är fler än vad de flesta politiska partierna har i sina, totalt sett i sina partier. Alltså Centern, KD och Liberalerna. De ligger där kring 15-20 totalt, och vi har fått en nytt på 2 år.
Det kanske är Holmberg-effekten sen du gick med, sen du blev biskop. Det är den vi ser. Nej, men det är jättekul att höra att det är så, för att Jag kände ju som Charlie just det här att det är ju så mycket färre nu. Och just det här med att man konfirmerade sig, det trodde jag liksom var borta tills för bara några år sedan. Så den trendbrottet har jag förstått. För nu är det ju väldigt många kompisar till mig som vars barn gör det.
Men det måste vara värt mer på något sätt. Alltså att det var någon som sa på någon sån stand-up, och det tyckte var ganska intressant, att är man från liksom ett land där man... Där alla tror på samma sak och det inte finns något alternativ och man växer upp i det och det är på det sättet, ja men då är man det. Men att i Sverige idag när det finns tydliga alternativ, det finns vetenskapliga modeller, det finns inget tvång, ingen ens press att välja det, att då säga så här, men jag ska nog ha det här paketet i alla fall. Mm. Den medlemmen borde ju liksom kännas lite bättre för dig, som att det här är ändå värt någonting. Det här är inte bara någon som, jag får väl ta det då tills i brist på något annat, utan det är någon som säger, men jag ska nog prova.
Men hur mycket kostar det med Svenska kyrkan? Vi börjar från andra änden.
Ja, men det beror på vilken församling du bor där, för att varje församling bestämmer själv sin kyrkoavgift, som det heter då.
Jag tänker att det är inte så stor
kyrkoskatten
om man bor i Nyköping eller Stockholm.
Nej, men liksom. Alltså, säg att man betalar kanske mellan 2 000 och 5 000, de flesta genomsnittliga heltidsinkomsttagarna.
Just det, baserat på lön.
Ja, det är baserat på lön. Ja, så att ju mer du tjänar, ju mer bidrar de med till kyrkan. Ja.
Och det går in i stora kyrkan, det går in i Svenska kyrkan som helhet? Liksom.
Nej, det går till den lokala församlingen som i sin tur då ska betala en viss andel till stiftet. Och till det gemensamma nationella.
Men betyder det att det finns rika församlingar och så finns det fattiga församlingar? Alltså de som har...
Ja, det gör det.
Ja. Därför att, märks det tydligt? Man kommer in och
nej, men det, vi har ett utjämningssystem. Som slags Robin Hood-skatt skulle man kunna kalla det, om man ska prata det som pratas bland kommunerna då. Så att de församlingar som har väldigt många höginkomsttagare till exempel, de betalar då en betydande del av de pengar de får in till det gemensamma. Medan de församlingar som kanske har väldigt lågt underlag, sämre underlag, får pengar från utjämningssystemet. Som man tar från de rika och ger till de fattiga, kan man säga.
Just det.
Så det finns en tröghet i det systemet, men likväl kan det vara så att vissa församlingar har liksom bättre pengar, mer med pengar än andra.
Alltså den biskopen berörde mig så mycket, även om jag inte är liksom uttalat religiös eller på något sätt. Men för mig så fick jag sån fin bild av kyrkan. Och för mig spelar det ingen roll vilken tro, eller det har inte med det att göra. Men det resulterade i att jag bor precis nedanför Sofia kyrka på Söder. Vilket resulterade i att när jag hade lyssnat på biskopen så knallade jag upp till Sofia kyrka, går in och sätter mig där.
Ja, du ser.
Och fick en stund som var skithäftig. Mm. Och nu när vi har varit ute, och nu har vi varit iväg på lite resa här under hösten, Malin och jag, nu när det har funnits tid till det. Och på varje plats så har vi liksom gått in i kyrkor. Bara för att liksom ta in det. Liksom. Och jag vet inte vilka kyrkor. Det har varit någon form av kyrka. Och det var häftigt. Och det var inte jag. Det var ju din idé med att vi skulle ta in
biskop. Ja, men han var ju på våran vita tavla, som vi brukar kalla det för. Ja. Vi har ju bokat av några i år från vita tavlan.
Ja.
Drömgäster. Vi har fortfarande kvar Göran Persson. Står kvar på en lista. Göran, om du hör oss i vanlig ordning, det är bara att skicka ett meddelande till charlieochmattias@gmail.com, va?
Ja.
Och så styr vi upp det där, för vi har många spännande frågor.
Och vi vill ha fler tips. Vi är så glada för alla tips vi får från er lyssnare. Så dra ett mejl. Alla får svar. Så enkelt är det. charlieochmattias@gmail.com. Och nu återstår egentligen bara en sak.
Jaha, nej men två tror jag.
Jaha, ta din då först.
Jag ska ta min först. Om man nu tycker när man har tjuvlyssnat lite så här att det där avsnittet har jag missat, eller det kommer jag inte ihåg, eller jag var kanske inte närvarande, så har ju vi en hel sida där man bara kan söka på
ett
namn eller en fras eller något, och så hittar man.
Ja, vi är lite dåliga på marknadsförare, men det är ju inte svårare än att det är charlieochmattias.se.
Mm. Så där kan man ju gå in då om man vill. Mm. Kan man skriva biskop och så bara bam, kommer upp.
Ja.
Det är ju ett tips. Det,
vi känner ju också att podden är lite grann som ett uppslagsverk. Att när man inte tänker man på hur var det med räntor eller amorteringar, då kan man söka på det. Och tänker man hur var det att äga en bil, ja men då kan man söka på bil.
Hur var det nu med elbilar? Eller ska man, hur gör man för att buda på en lägenhet? Kan man bara skriva in det så bara bam, kommer upp något.
Men du?
Nu är det din sista då?
Ja, vi ska önska alla lyssnare stort tack för det här året.
Ja, verkligen. Och
ett riktigt gott nytt år nu. Se till att ni har en underbar nyårsafton.
Ja, det är ni faktiskt värda.
Ja,
så syns vi på andra sidan. Så
ja, lätt att vi gör.
Tack för i år.
Podplay.